Hej kära radiolyssnare, det här är Tyresradion 91,4 MHz. Programmet som följer är vår månatliga rapportering från kommunstyrelsen och dess ärendelista. Med mig som man får väl ändå säga sakkunnig är vår kommunstyrelseordförande Fredrik Savestål.
Hallå,
vi börjar med dag. Ja, hallå, hallå får du.
Ja. Så är det, hej Leif.
Hej. Du, vi kör dagordningen och vi börjar med punkt 1. Kommundirektörens rapport mars 2018.
Ja, i vanlig ordning har vår kommundirektör Bo skrivit en rapport om saker som han och hans chefstjänstemän jobbar med. Och sånt som är på gång framåt. Det är inget världsomvälvande i denna månad, utan det är mer avstämningar kan man väl säga. Om delvis sånt som kommer längre ner på listan här faktiskt.
Mm. Då hoppar jag till tvåan med den inledningen. Då heter den redovisning från socialnämnden om resultatet inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg. Och då får du lite kortfattat förklara vad är verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg?
Ja, det är kommunens socialtjänst helt enkelt som heter individ- och familjeomsorg. Och där är det ju som säkert många känner till så att vi har haft, eller sagt så här, det har gått åt mycket mer pengar än vad det fanns i budgeten. Och det finns ju naturligtvis flera orsaker till det, men det här handlar ju dels om att få några ordentlig redovisning om vad är det som har kostat. Och vad gör vi åt det då? Det kopplar också till ärende nummer 3 där, som ju är då planen som socialnämnden har tagit fram för att komma i ekonomisk balans långsiktigt. Det är ju så att 2017... Nu när vi gör årsbokslut för 2017 så kan vi konstatera att individ- och familjeomsorgen gjorde ett underskott på över 30 miljoner kronor. Det är väldigt mycket pengar. En del av det, ungefär en tredjedel av det, har att göra med ändrade ersättningsformer när det gäller nyanlända. Det har vi tidigare gått med stora plus på det för att det har varit höga ersättningar. Nu har man ju då tagit ner ersättningarna för att det inte ska vara så att man ska gå med stora överskott på det här området från statens sida. Så det kan vi bortse ifrån, men den egna verksamheten när det gäller till exempel omhändertagande av ungdomar, placeringar av personer, missbrukshjälp och så vidare har alltså kostat nästan 20 miljoner mer än budgeterat. Och det finns ju flera förklaringar till det och däribland att det har varit en viss omsättning av personal och chefer, även om det har blivit mycket bättre och stabilare och vi har fått in nya duktiga socialsekreterare, jättebra. Men det har ju också kostat, vi har behövt lägga på mera löner och den typen av saker. Sen handlar det också om att ibland är det så att om man måste placera en person någon annanstans på ett HVB-hem eller alla dessa förkortningar som finns i den där branschen, så kan det kosta väldigt mycket kronor per dygn. Det finns exempel med enstaka familjer som har placerats i lägenheter eller på hotellhem i andra kommuner där det kostar 7-8 tusen kronor dygnet att vara, medan det kanske om vi skulle fixa en lägenhet här i Tyresö kostar oss 8 tusen kronor i månaden. Och varje gång vi kan flytta då någon tillbaka till Tyresö eller ordna ett billigare, rimligare boende för de här personerna som vi har ett ansvar att hjälpa, ja då kommer vår budget också i balans. Och det är det som det nu pågår ett väldigt omfattande och intensivt arbete med. Och det är vad de här två punkterna handlar om då. Det ena är, vad är det som egentligen har hänt? Och det andra är, vad är det vi gör åt det? Så att säga, som är punkten 3 där då.
Kan man säga att vi har ju en socialtjänstlag.
Ja.
Och det gör ju att ert spelutrymme inte är så stort.
Alltså har ni, nej, men det
handlar mer om tur och otur.
Precis,
kan man säga.
Det är lite, precis som du säger. Därför att det är väldigt svårt att göra budgeten. Man kan tänka, men det borde man ju kunna förutse. Nej, därför att vi vet ju hur många människor som just nu har behov av de här sakerna. Men vi vet ju inte om det händer någonting under det kommande året som innebär att 3 personer till blir missbrukare som vi inte visste om eller dyker upp på radarn. Ja, det kan ju helt plötsligt kosta mycket pengar. Och då är det ju som du säger, socialtjänstlagen säger att vi ska hjälpa till och då gör vi ju det efter bästa förmåga. Men även i det fallet så är det så att man kan ju då hitta vilka lösningar är effektivast och vilka lösningar innebär att vi hjälper människor till minst summa pengar om man ska vara helt ärlig då. Därför att det är ju inte säkert att en dyr lösning någon annanstans är bättre än en rimlig lösning här i Tyresö. Ibland dock är det så att vi måste flytta på personen för att det är bättre för personen att komma till en annan miljö.
Men jag tänker, alltså, vi har ju en slogan, hela Sverige ska leva, och den tycks ju inte stämma. Jag tänkte, kan man inte lite proaktivt förhandla med avfolkningskommuner om vad ska ni ha för?
Ja, inte riktigt. Eller, jag har ju hört exempel på att kommuner har gjort sånt, det är inte riktigt schysst. Framförallt är det ju så att om det bara är, eller bara när det handlar om att ordna en bostad åt någon som har kommit på obestånd eller hamnat i olika trubbel, så då kan det vara oftast enklast att lösa det här hemma. Ibland om det krävs behandlingshem och den typen av saker, ja, då får man ju titta på vad som faktiskt finns, men det finns ju dyrare och billigare varianter av sånt på olika ställen också. Så det gäller att vara väldigt medveten om vad det är för beslut man tar och vad det får för konsekvenser. Man ska också komma ihåg att 2018 år, alltså innevarande årets budget för det här området, är ju då förstärkt ordentligt jämfört med 2017. Och det är också en slutsats man kan dra, att 2017 års budget var i underkant. Därför att det stod tidigt klart att det inte skulle hålla, medan 2018 har bättre förutsättningar. Och de åtgärder vi nu har vidtagit här under november, december och januari, februari, innebär att vi sänker kostnaderna på årsbasis med 10-12 miljoner på det här området. Plus att vi också då från nu februari och framåt är i fas vad det gäller ersättning från nyanlända, det vill säga den verksamhet vi bedriver för att ta emot nyanlända kostar nu vad staten också ersätter och inte mer, som det nu har varit under ett halvår, va?
Läget är under kontroll?
Det börjar ljusna på horisonten, kan man säga, när det gäller det. I övrigt så går ju kommunens ekonomi bra.
Okej, då tar jag mig friheten att hoppa till fyran eftersom vi drog igenom trean lite grann. Och fyran heter genomförande beslut för byggande av ny ishall och parkeringshus i Norra Tyresö centrum.
Här händer det spännande saker. Som de flesta vet så pågår ju sedan några år tillbaka en mycket stor omvandling av områdena närmast centrumanläggningen, och det då som kallas Norra Tyresö centrum. Och här har vi ju då Tyresövallen med fotbollsarena och ishall och annat. Och ishallen som vi nu har, den är ju byggd 1972, tror jag, eventuellt. Den är i alla fall från tidigt 70-tal. Den är inte så bra skick och den står i vägen för planerade bostäder. Så att nu blir det en ny, fin, modern ishall som möter alla moderna krav man kan tänka sig. Med det blir det också nya kanslibyggnader eller kanslilokaler för hockeyklubbar, fotbollsklubbar, amerikanska fotboll och de andra som använder de här arenorna. Vi får en ny kafeteria eller restaurang egentligen. Det blir mycket vackrare naturligtvis. Vi får en helt ny läktare till fotbollsarenan. Den läktaren som nu finns med tak på är ju lite kort och lite låg. Så vi ska helt enkelt riva den och sätta upp en större läktare där. Vilket ju förbättrar möjligheterna för fotbollen också, om de skulle klättra upp åt seriesystemet igen. Det blir också en ny läktare som då ligger mot den nya ishallen. Den nya ishallen kommer ju då inte att stå där den nuvarande står, av förklarliga skäl, utan puttas då ut mot Tyresvägen, så att den ligger, för den som kan detaljerna på Tyresvallen, så finns det en liten fotbollsplan som vi också brukar spola is på som heter C-planen. Ishallen kommer att ligga där den ligger, medan den C-planen kommer att flytta upp och ligga mellan fotbollens A-plan, alltså den med den stora läktaren, och Tyresövägen innanför staketet, så att säga. Så att det blir bra, tror vi, kommer att gynna alla idrottsföreningarna och också spontanidrotten väldigt mycket. Och vi får också nedgrävt ett nytt parkeringsgarage under den nya ishallen som komplement till parkeringarna som är mellan då simhallen och den nya ishallen. I det här ingår ju också, vilket jag tror möjligen är nästa punkt, att vi bygger en sopsugsanläggning som sitter ihop med den här ishallen. Och det är ju för att alla bostäder i Norra Tyresö centrum är anslutna till en sopsug. Som innebär att när du stoppar och ut och slänger dina sopor så säger bara svors. Så åker de iväg och hamnar sorterat i olika kärl på en annan plats. Och man då får en mycket smidigare tömning av soporna när renhållningen kommer med sina bilar och tömmer det. De behöver bara tömma på ett ställe istället för att åka till varje hus individuellt. Så det är också en miljöåtgärd inblandad i detta.
Mycket bra. Då undrar jag bara, så vem bestämde det där ljudet?
Swoosh.
Ja.
Ja, det hittade jag på här. Liksom. Det kanske låter något annat också. Vi får testa. Jag har aldrig provat den här anläggningen. Vi får testa när den är klar.
Vi får gå dit med inspelningsmicken.
Ja, du får göra det. Med ditt experiment och hålla micken i kärlet och se vad det låter.
Då säger vi att vi klarar av femman samtidigt. Och då hoppar jag till sexan som heter markanvisningsavtal Vättinge etapp 1.
Det stämmer. Det är ju då efter Norra Tyresö centrum som ju nu då är i full gång. Ja, alla som åker ner hit och går, ställer sig i centrum ser ju då det nya höghuset som växer fram och det nya kvarteret som är den första delen av det. Nästa större stadsbyggnadsprojekt ska vi säga, som finns i Tyresö och är kopplat då till översiktsplanen, är ju då Vättingestråket. Och det kan man väl enkelt säga handlar om att omringa Graningsringen med en tillring, helt enkelt. Från Graningstorget och sen då längs den yttre vägen runt och använda parkeringsytorna och bygga lite i slänten och sådär, räta ut väl, platta till vägen och sen komma ju fram så småningom i andra änden där gymnasiebyggnaden ligger så att man bygger bostäder mot den också. Och på de andra parkeringsytorna som finns där uppe för att effektivisera och få bra markanvändning. Den första etappen av detta börjar ju nu då inte närma sig verkligheten, men i alla fall har den kommit så långt att vi har genomfört en tävling om vem som ska få bygga på den första etappen. Och den första etappen är ungefär vid Vitlöksgräns busshållplats, om man säger så, ytan som är mellan Granängsvägens del ner mot gymnasiet och den delen som rundar själva Granängsringen. Så det är längst bort från Granängsringens torg kan man säga, som är etapp ett. Och där har ju då fyra olika bolag lämnat in väldigt fina och kreativa förslag på hur man kan bebygga den här ytan. Och här har vi då valt en vinnare och det här handlar om att då teckna ett avtal med de som har vunnit om att det är de som ska genomföra den här etappen då, som nu sen då går över efter det här beslutet i att man gör en faktiskt detaljplan för detta som man sen då kan bygga efter. Och de som har vunnit heter, ska vi se om jag lite snabbt bläddrar mig fram till det i mina papper så jag inte säger fel. Det vore dumt om jag angav fel vinnare. Då skulle vi kunna få problem faktiskt. Svea Fastigheter heter de, ja. Så att det är de som ska bygga där så småningom.
Då var bara, ser jag här i alltså ditt papper att det är en asterisk efter rubriken. Eller ärendebeskrivningen eller ärendenrubriken.
Ja, det stämmer.
Det betyder att det kommer till kommunfullmäktige. Ja. Så den som är intresserad och inte kunde riktigt hänga med i geografin nu, den kan gå på kommunfullmäktige sammanträde i slutet på mars.
Ja, det kan man göra.
Man går in på insyn.
22 mars är det, va? Tror jag i alla fall.
Det brukar vara en torsdag.
Ja, om det är en torsdag så är det den 22 mars.
Ja, det är torsdagen där i slutet.
Jajamän. Så då har vi kommunfullmäktige och då kommer ett antal av de här ärendena att behandlas. Inte bara marknadsavtalet utan även det som rör Tyresövallen. Då kommer att gå upp till fullmäktige, ser jag på den här listan.
Sjuban. Svar på remiss över förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen.
Ja, landstinget har tagit fram en godsstrategi för Stockholmsregionen. Det låter väldigt osexigt, men det är viktigt därför att det är inte bara vi själva som ska ta oss fram på vägar och spår. Det ska ju även det vi äter och dricker och konsumerar och använder göra. Och då behöver vi en strategi för hur det ska också rymmas. Och där svarar vi gemensamt med de andra Södertörnskommunerna och då har vi lagt tonvikten på Nya Norviks hamn som öppnar i Nynäshamn i slutet på, eller under det här året. Det innebär ju att väldigt mycket mera gods kommer att transporteras från Nynäshamn in till Stockholm och det påverkar ju då väg 73, det påverkar spårkapaciteten efter det och det påverkar också Tyresö eftersom det innebär mer trafik på vägen förbi oss, inte genom Tyresö. Och där trycker vi då på vikten av att man dels bygger ut spårtrafiken för hamnen men också att man bygger då den så kallade tvärförbindelse Södertörn som gör en väg som har planerats och förskjutits i snart 40 år och som ska gå mellan väg 73 söder om Haninge och förbi Jordbro och komma fram vid till E4-an vid Kungens kurva helt enkelt. Och vilket innebär att man kan leda då transporter som inte ska till själva innerstan, den vägen. Och det går inte så bra idag därför att det är ganska smala och krokiga vägar där. Och det innebär att man då överbelastar vägsystemet in mot stan. Så det är vad vi tycker. Det är viktigt att vi sprider ut trafiken. Men också naturligtvis att man lägger över på tåg.
Jag hoppar till åttan.
När det går, hoppa på.
Åttan, svar på remiss från Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt om förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer.
Ja, det är nog precis vad det heter. Vi har svarat att det är bra.
Jaha.
Så vitt jag vet.
Och de här miljökvalitetsnormerna, det låter ungefär som kanske hur mycket alger ska vi ha i Östersjön och sådär.
Ja, det handlar ju om utsläppstal och sådana här saker. Ja. Vad är det för ämnen som finns, hur ska man få ner dem och sånt.
Så förslaget som har presenterats er, det är lite för tekniskt kanske?
Det kan man väl säga att det är. Det finns ju ett vattendirektiv från EU om god vattenkvalitet som man ska nå 2021 och det här är ju en del av åtgärdsprogrammet för att komma dit så att säga. Men sen är väl det inte så troligt att vi når hela vägen fram. program därför att vi inte är ensamma runt Östersjön.
Nej, och sen så nian handlar ju i princip om samma sak. Svar på remiss från vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt om förslag till arbetsprogram med tidsplan. Men det handlar om hur snabbt ska man kunna lösa det här?
Ja, det är då en uppföljning till det beslutet innan. Därför att det är då mera åtgärdsprogrammet listar ju, det här behöver vi göra. Den här andra arbetsprogrammet med tidsplan listar ju ordningen och när och så vidare, vad kostnader och sånt.
Okay.
Varför det är två dokument förstår jag inte, men den här myndigheten ska ha något att göra den också.
Just det. Jag hoppar till tian. Reviderad informationssäkerhetspolicy.
Det handlar om hur kommunens skyddar sig egentligen mot dataintrång, hackers och den typen av saker. Vi har ju mycket register och vi har ju mycket känsligt material och sånt där som inte ska komma ut. Därför att det handlar om enskilda människors förhållanden och sånt. Och då behöver vi ju ha en policy kring hur det här arbetet går till, och den har nu uppdaterats. Den som är nyfiken kan ladda ner policyn och läsa den. Den innehåller riktlinjer för hur vi ska jobba och vem som ska göra vad, och hur man går tillväga när man klassificerar olika nivåer på hur saker ska skyddas då.
Det var i någon kommun som nu var ute på Halis här i Stockholms län. Jag kommer inte ihåg vilken det var, Sigtuna eller någon liknande. Men de hade massa brister.
Ja, jag skulle säga så här att det här är jätteviktigt och att de flesta inte alls är jättebra på det, därför att det har ju hänt saker de senaste åren som har gjort det här mycket viktigare, och att det man måste ta det här på större allvar, och det kanske man inte alltid har gjort, så vill säga.
Jag hoppar till elvan så länge. Årsrapport för tillsyn och granskning 2017. Är det revisorerna då?
Nej, det är inte revisorerna. De kommer sen här på listan. Det här är nämligen så att kommunen har en kvalitetsenhet som gör granskningar av kommunens verksamheter. Alltså, man ska inte granska sig själv, så därför så finns det en särskild enhet som ligger under kommunledningen, under kommunstyrelsen då, som granskar ur kommunens och brukarnas perspektiv då, förskolor, äldreomsorg och annat som finns i kommunen, eller snöröjningar, vad det nu kan vara. Och det här är deras rapport om vad de har gjort under förra året då. Det är en del av vårt verksamhetsområde som handlar om medborgarinflytande, medborgardialog och sånt, att vi gör det här själva för att göra en egen kvalitetskontroll också.
Och du är inte rädd för att Jan Josefsson ska dra, alltså att man biter ju inte den hand som föder den.
Ja, men det är ju därför vi har valt den här modellen.
Men vem är chef här då?
Ja, hon heter Katrin. Tidigare var det så att till exempel socialförvaltningen hade sin egen person som skulle granska socialförvaltningen, som satt på socialförvaltningen. Men nu flyttade vi ihop dem och sa att nu får ni granska hela kommunen och så sitter ni här istället. Va? Så att de är fristående från de andra verksamheterna.
Då fick jag lite respekt för det.
Ja, det är bra.
Det är bra. Då tar vi någonting som också kan vara angeläget. 12. Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2018.
Så är det. Vi är ju ansvariga för att göra tillsyn av att restauranger då som har serveringstillstånd följer alkohollagen, och att det gäller ju också då butiker som säljer folköl och sådana saker och cigaretter. Att man inte säljer till minderåriga, att man har ordning på sina kvitton och allt sånt där. Och då behöver vi en plan för hur det här ska gå till. Hur många ska vi hinna besöka och sådär va?
Är det ett stort problem i kommunen?
Ja, inte ett stort problem. De flesta sköter sig bra. Men det händer ju att vi ger anmärkningar till några. Och det har också hänt någon ESA gång att vi har dragit in tillstånd faktiskt. Men det var ett tag sedan sist.
13 då. Redovisning av uppdraget plan för turism och besöksnäring.
Vi tycker att det finns väldigt mycket trevligt att uppleva och göra och se i Tyresö. Och det finns också företag i kommunen som jobbar med besöksnäringen, som jobbar med turism liksom. Men vi har aldrig haft någon sammanhållen bild av detta. Så Alliansen tog initiativ till det här för ett tag sedan, ett år sedan drygt. Och tillsatte då en utredning där vi har samlat företag och organisationer som jobbar med besöksnäring kan man säga. Det är allt från Nordiska museet som äger Tyresö slott är en viktig aktör. Tyresö församling är en viktig aktör, för de har ju kyrkan ute i Tyresö strand, eller i Östra Tyresö rättare sagt. Det är ju en otroligt populär bröllopskyrka och sånt där. Vi har andra aktiviteter som kommunens medeltidsdagar och sånt där som vi gör i samverkan med föreningar och så. Vi har företag som sysslar med så här kanotuthyrning eller tillverka äppelmust och sånt där. Allt sånt där är ju sånt som kan dra människor som besökare. Och då är väl idén med detta är att vi ska ha en gemensam bild och en gemensam strategi över vad finns i Tyresö, vad är det vi marknadsför, vad är det för målgrupper som är intresserade av det här och så vidare. Vi har konstrunda och mycket sånt där, va? Kultur i höstmörkret och allt vad kommunen är med och involverar i tillsammans med så många ideella och ja, kommersiella krafter också för den delen. Det är superbra. Och här har vi då för första gången tagit fram en sån strategi då. Och vi har väl en liten slogan till det här också. Tyresö, värt en omväg.
Då hoppar jag till 14. Svar på revisionsrapporter om kommunens styrning och planering av underhåll.
Ja, då är vi inne på revisorerna, det vill säga de förtroendevalda revisorerna och en revisionsbyrå som är upphandlad för att också då titta på vad kommunen gör, inte bara ekonomiskt utan hur vi genomför saker. Och här har de då skrivit en rapport om hur vi jobbar med att planera fastighetsunderhåll och gatuunderhåll och den typen av saker. Och de har alltid några små synpunkter och tycker att man kan göra det ena bättre och skriva fler register eller vad det nu är för någonting. Och vi svarar ju då alltid på rekommendationer och säger det här är intressant, det här ska vi naturligtvis jobba vidare med och se till att göra på ett tillfredsställande sätt.
Var det lite 15 över det där också eller?
Ja, den handlar ju då om hur man sköter pensionshanteringen i kommunen som revisorerna har tittat på. Det stämmer. Och den har jag ärligt talat inte satt mig så mycket in i, men pensioner har ju redovisats på olika sätt genom åren i hur man bokför dem.
Är det det som hamnar längst ner på kommunens balansräkning?
Precis.
Som är utanför balansräkningen?
En del har ju legat utanför balansräkningen och sen så har ju kommunallagen och sånt ändrats vid ett antal tillfällen och sen har man på olika sätt fasat ihop det här och redovisat det. Så det handlar egentligen om att det viktiga här är att man har ordning och reda i sina system så att det blir rätt. Människor får ut sina pensioner, men vi ska ju bokför det på rätt sätt också. Det är väl mest det här handlar om, tror jag.
För lyssnare som är lite yngre än mig i alla fall så kanske vi ska tala om att de förtroendevalda för några decennier sedan slarvade lite med att redovisa pensioner. Man använde pengarna för driften.
Så var det ju förr. Och, det är ju,
och nu 1998 precis, så var ni tvungna rätt. Och redovisade, och då kom det en skuldpost och då var formellt sett många svenska kommuner konkursmässiga. Så fick man lägga det utanför balansräkningen.
Så är det ju därför att när man bokförde alla pensioner då 1998, vilket man då inte behövde göra innan det, vilket är helt galet att kommuner runt om hela landet inte gjorde det. Eller för den delen landsting och regioner också, det gäller ju. Då blev det ju så att helt plötsligt så hade alla kommuner en miljardskuld.
Ja.
Och det kan man inte bara ha, och därför fick man då något som heter ansvarsförbindelse, det vill säga att man skulle bokföra det fast ändå inte sätta det på balansräkningen, och man skulle då säga lova att man skulle betala det. Vi har ju då gjort en långsiktig plan för hur man betar av det där, och vi har passerat toppen på det och så att säga, alltså det är frid och fröjd så. Och sen så bokförs ju då pensionen till de som jobbar nu och efter 98 och framåt. De är ju alltid bokförda på vanligt sätt som man ska göra, som ett företag gör till exempel. Så att det kommer i balans det där också så småningom. Mm.
Jag ville ta upp det bara så att de som inte var med på 80-90-talet vet vad det handlar om. 16. Ja. Svar på remissen Transpersoner i Sverige. Förslag för stärk ställning och bättre levnadsvillkor.
Ja, det är faktiskt en bekant mig som har gjort den här utredningen. Och lustigt nog så var Tyresö en av de kommunerna i Sverige som varit utvalda som remisskommun då. Det är ju... Alla kommuner har ju rätt att svara på alla statliga utredningar som remiss om vi vill, men ofta väljer man ut ett 20, 25, 30 kommuner och skickar specifikt till dem och säger hej, vi vill att ni svarar. Och den här handlar då om transpersoner, och transpersoner är ju ett samhällsbegrepp för personer som har en annan könsidentitet eller könsuttryck än vad man kanske ser på utsidan av personen. Så det kan ju vara personer som vill göra könskorrigering, det vill säga byta kön, även om det är fel begrepp, men liksom, ja.
En man klär sig som kvinna ungefär.
Ja, det är ju att ha ett annat könsuttryck då, men om du är identitet. Men du kan ju också med medicinska ingrepp ändra din hur du ser ut så att säga. Så att den som är född i en manlig kropp blir den kvinna som finns inuti och tvärtom. Och en hel del andra varianter också. Och här är det, den här utredningen som är på över 1300 sidor tar ett helhetsgrepp om detta. Det är väldigt mycket sjukvård naturligtvis och vårdrelaterade frågor involverade i detta, eftersom det handlar om psykisk ohälsa, det handlar om operationer och det handlar om köer och mycket sånt där, va. Men det finns också några punkter som berör kommunerna, till exempel hur man jobbar med sex- och samlevnadsundervisning har ju en påverkan på detta, och hur vi jobbar kanske i elevhälsan, men också hur vi jobbar med sådana saker som finns det omklädningsrum och toaletter och så som inte är för män och kvinnor utan som är för alla till exempel, eller som är könsneutrala då. Och då kan vi konstatera här i Tyresö så är den vanligaste lösningen för en toalett i offentliga byggnader är att varje toalett har en egen dörr och ett eget lås. Det vill säga vi har inga sådana här ståupprännor liksom. Vilket innebär att alla våra toaletter i princip är könsneutrala. Vi har ju också omklädningsrum som man kan använda på det sättet, vilket kan vara bra för olika personer. Faktiskt. Så att, vi har ju då svarat att de saker som rör kommunerna, de är i huvudsak bra och det tycker vi är viktigt och det här det borde vi jobba med liksom, eller alla jobbar med.
Jag hoppar till 17. Svar på brev angående behov av ett centralt beläget äldrecentrum.
Ja, då är det så att det finns något som heter pensionärsrådet, kommunala pensionärsrådet. Jag tycker att de borde heta seniorrådet, men de måste komma tillbaka och föreslå när de ska byta namn. Jag tycker de borde göra det. Det låter mycket trevligare tycker jag. I vart fall så sitter det ett antal organisationer där och de brukar då och då skriva brev till kommunen. Och nu har de skrivit ett brev som handlar om just det här med behovet av ett centralt beläget äldrecentrum. Och de frågar då omkring hur det är med aktiviteter för seniorer och hur det är med boenden och så vidare. Och där är det ju så att vi har ju precis på fullmäktige i februari fattat beslut om att utöver all den verksamhet som redan finns, det finns otroligt mycket verksamhet som riktar sig till seniorer som drivs av väldigt många aktörer i kommunen. Pensionärsföreningarna naturligtvis, seniorföreningarna, men också andra ideella föreningar, väntjänsten inte minst, men också som drivs via hemtjänstföretag eller via kyrkor och så vidare. Så det finns jättemycket grejer och idrottsföreningar och sådär, Friskis och Svettis och tennisklubben och alla som riktar sig till äldre. Va? Så har vi då beslutat att vi ska också starta då en träffpunkt. Det har ju efterlyst från de här föreningarna, för det finns ingen då riktig sån, säger de. Och då ska vi naturligtvis göra det och tillsammans då med gärna någon förening eller något av hemtjänstföretagen, så att vi inte bara driver i kommunal regi. Det är alltid lite tråkigt. Och sen handlar det här, deras fråga är då om man kan använda lokaler i Björkbacken för den här verksamheten och så vidare. Och det kanske man kan. Det ska ju starta under året så att vi får se vilken lokal vi ska använda. Möjligen där, det är ju så att delar av Björkbackenhuset är ju redan lite tömt eftersom det redan tidigare avvecklades verksamhet där då Arbetsmiljöverket i olika omgångar har dömt ut huset helt enkelt. Och exakt hur man ska använda de lokalerna tittar man på nu, men det kan ju vara en möjlighet att använda dem på det här sättet, i alla fall under en övergångsperiod. Så kommer det också nya lokaler som man kan använda sen för det här och mycket annat i de nya äldreboenden till exempel i centrum.
Men då undrar jag bara så här, varför du sa olika aktörer här. Är det inte fiffigt? De som vill ha det, de är väl, har väl, vad heter det, drivkraft för att kunna driva det, om de nu...
Ja, det kanske är så. Men jag tror så här, är det sagt så här, vi samarbetar gärna med seniorföreningarna om den här verksamheten också. Men jag vet ju att det finns ju andra som har också hört av sig till kommunen och sagt att de är beredda eller villiga och intresserade att vara med i det här. Bland annat ett av de lokala hemtjänstföretagen som jättegärna vill vara med och driva sån här verksamhet tillsammans med kommuner och kanske andra aktörer också. Så att vi jobbar på det och det ska komma en lösning här. Någon gång under, förhoppningsvis till sommaren i alla fall. Så vi kommer igång med någonting. Utöver, men som sagt, det finns redan. Och det roliga är att i det här som behandlas i fullmäktige så har vi också sammanställt en ganska lång lista över vad är det som erbjuds varje vecka som riktar sig till personer som är 65 plus. Och det är jättemycket. En del är gratis, en del kostar några kronor, men det mesta är faktiskt tillgängligt och gratis faktiskt. Så det är kul.
Fredrik, vår tid börjar sina lite grann. Ja. 18, kortfattat, ersättningar vid allmänna val 2018 och vid val till Europaparlamentet 2019.
Ja, de människorna som ställer upp och räknar röster och sköter vallokalerna ska få lite ersättning. Det måste man besluta om varje gång.
Då har vi klarat av det. 19, utredning om kommunens medlemskap i olika organisationer.
Ja, kommunen är ju då medlem i en massa organisationer av olika slag och vi har då bestämt oss för att göra en utvärdering av det här. Det var länge sedan sist vi tittade över det hela så att säga. Så att nu har vi då fått en liten lista på organisationer vi bedömer att vi inte behöver vara medlemmar i. Det är 4 stycken till antalet som vi går ur, sparar lite pengar faktiskt. Vi lämnar Mälardalsrådet, där sparar vi mest pengar. Mälardalsrådet är en lobbyorganisation för kommuner och län runt om i Mälardalen. Och vi kanske inte tycker att vi har fått ut särskilt mycket av den, så att det känns väl okej att lämna den. Svealands kustvattenvårdsförbund är vi medlemmar i dubbelt upp, därför att vi har ju tillsammans med de andra kommunerna i området något som heter Tyresåns vattenvårdsförbund som är ansvarig för vattenkvalitet och miljöinsatser i då sjöar och åar här. Och den är ju medlem i det här förbundet så då behöver vi inte betala 2 gånger. Biogas Öst och Kompass är också så här lobbyorgan för olika saker som vi kanske inte tycker att vi får ut så jättemycket av längre. Därför att det intresse vi hade när vi gick med kanske har förändrats. Så att där sparar vi några kronor genom att gå ur de här.
Kan man säga att 2020 hör ihop då finns någonting att tillägga? Den heter Svar på motion om att lämna Mälardalsrådet. Du har precis sagt att...
Ja, och det ska vi göra. Men under när vi då så att säga började se över det här, då kom det in en motion också om att specifikt just gå ur Mälardalsrådet. Så att den behandlas ju nu då samtidigt, därför att kopplat till det uppdraget har vi då kommit fram till. Vi lämnar det och några till saker så att säga. Ja, då så hoppas den motionen jag att... blir formellt besvarad då.
Ja, då hoppar jag till 21an. Ja, det är ju formalia, det är avsägelser och fyllnadsval. Det är inte så viktigt. 22 avsäger och fyllnadsval, ja det också.
Ja.
23 anmälan av delegationsbeslut, det är väl det här gamla vanliga, det är tjänstemän som har rätt att fatta beslut, redovisa vad de har fattat för beslut.
Så att det har vi då varje gång, men där finns också lite protokoll och sånt från underorgan och sånt där, så att alla kan ta del av dem och läsa dem, och de finns ju också tillgängliga för den intresserade medborgaren också.
24 då avslutningsvis, ja. Kommunstyrelsens meddelanden mars 2018, något viktigt där? Förlåt att jag är lite
störst. Det ser inte så ut faktiskt.
Men det var tiden där.
Nej, det ser inte ut som det var några jätteviktiga saker där, nej.
Då Fredrik, tack för den här stunden och
tack
bidraget
själv
till demokratin i kommunen.
Ja, vi kämpar på med det.
Och vi gör vårt lilla bidrag med radion.
Det är vi tacksamma för.
Då ses vi kanske om en månad ungefär.
Absolut.
Tack för idag.
Tack själv.